Det är så hemskt långt bak den här gudstjänsten allesammans. Så jag funderar på om jag ska komma ner och ställa mig lite längre fram. Jag vet inte, ser ni mig, men jag ställer mig lite. Kan jag stå här nere? Ja, jag bara. Förlåt Karin, du får hoppa bak här så du också ser. Jag bara kände att det var liksom så väldigt många meter här som det inte var så. Så nu står jag här helt enkelt. Det känns lite ovant för mig och känns kanske lite ovant för er också. Men nu känner jag i alla fall att vi gör det här lite mer tillsammans. Så. Vi har ju som sagt kommit fram till slutet av Efesiebrevet. Och här får vi reda på att det här brevet har förmedlats genom Paulus medarbetare Tychikos. Och den här personen, han finns omnämnd vid flera tillfällen faktiskt i Bibeln. I apostlagärningarna till exempel får vi bland annat veta att han kommer från den romerska provinsen Asien. Och för de som inte är riktigt bekanta med romerska provinser så kan jag meddela att den här provinsen låg i västra delen av nutida Turkiet. Och han verkar ha levt nära Paulus under hans fångenskap i Rom och därför fått uppgiften att ta med sig både Efesiebrevet som vi har läst det här året men också Kolosserbrevet till sina mottagare. Men hans uppdrag är inte bara att liksom agera brevbärare utan han har också fått i uppdrag att berätta för de här församlingarna hur Paulus verkligen mår. Kanske förmedlar han också ett gäng personliga hälsningar till dem. Men det som Paulus framför allt vill göra när han skickar Tychikos, det är att uppmuntra de här församlingarna. Det är förståeligt om församlingen i Efesos har blivit lite nedslagna av den här nyheten att Paulus har fängslats. Och till människor som känner sig lite nedslagna så vill Paulus förmedla att allt är ju faktiskt inte förlorat. Trots att Paulus sitter i fängelse så är vinsterna med att vara kristen ändå så mycket större än eventuella kostnader. I psalm 73 kan vi läsa att äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. De verserna tror jag att Paulus hade kunnat läsa och hålla med om där han satt i fängelset. För även om det kristna livet inte alltid alls är någon dans på rosor, även om vi verkligen inte har någon gräddfil där vi kan liksom glida förbi allt vad sorg och smärta, lidande och död innebär, så vet Paulus, han har själv upplevt att som kristna så får vi ändå vila tryggt i Guds händer, vad som än händer. Och så är det en tröst att veta att vi har en Gud som liksom vet mer än någon annan vad smärta och lidande innebär. Och i det här brevet som vi nu har läst i ett helt år så vill han visa att trots att det ibland är mörkt i världen runt omkring oss, trots att det ibland kan vara mörkt i liksom våra egna liv, så finns det något som är mer värdefullt, någonting som väger upp det där som kan vara svårt. Och i Romarbrevet så är Paulus inne på lite grann samma spår när han skriver så här. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och jag tror inte att Paulus, det kan ju låta lite hårt om man själv går igenom svåra och tunga saker och säga att det inte betyder någonting i jämförelse med den härlighet som ska komma någon gång längre fram. Det kan låta ganska hårt, nästan hånfullt. Men jag tror inte alls att Paulus vill förringa på något sätt det lidande som han eller hans mottagare kan ha tvingats genomlida och uthärda. Ibland är livet fruktansvärt mörkt och det vet Paulus bättre än de flesta andra. Tänk bara på den här långa listan med lidanden som han räknade upp i andra Korintierbrevet. Tortyr, skeppsbrott och bli sviken av människor som han trodde var hans vänner, för att nämna några få. Som avslutas med omnämnandet av den här taggen som plågar honom. Som han vid tre tillfällen har liksom bönat och bett Gud om att få slippa. Och så finns den ändå kvar. Paulus, han vet vad lidande är. Han vill inte förringa det när han skriver på det sätt han skriver. Men det är som att när han lägger all smärta, allt lidande som han har fått utstå i en vågskål. Då märker han att det goda som Gud har för den som tror på honom. Det, liksom, det väger så mycket mer. Det går inte riktigt ändå att jämföra. Inte för att det här lidandet inte tas på stort allvar, utan för att Guds godhet är så mycket större och det tas på stort allvar. Och så är det som att när Gud låter sitt goda liksom väga ner, så lyfts smärtan och lidandet upp till Gud. Och så tar Gud någonstans hand om det där. Även om situationen inte förändras så får vi lägga det i Guds hand. Det är Paulus erfarenhet, att det är så det funkar. Och det här är ju såklart inte så enkelt att få syn på alla gånger när livet drabbar oss. Och ändå är det sant. Även när lidandet och mörkret är som kanske mest kompakt. Till och med då är Gud god. Till och med då är han nära oss. Det är Paulus erfarenhet. Och det vill han förmedla till människorna i Efesos och till oss idag. Men i de här sista verserna så vill han också förmedla någonting om bön. Det var på tema bön som han inledde sitt brev. När han bad den här ganska långa och komplicerade bönen i kapitel 1 av Efesiebrevet. Och det är så han väljer att avsluta det här brevet. När han istället ber om församlingens förbön. De här verserna kommer som sagt vara direkt efter dem om Guds rustning. Och Missa menar därför att de här verserna, där han säger att vi ska leva under åkallan och bön, så är det liksom en del i den här rustningen. Och att de här verserna kanske snarare hör ihop med den predikan som jag höll för några veckor sedan än den som jag har idag. Och det kan nog stämma att det är så, även om Paulus inte pratar om bönen som liksom ett specifikt vapen eller klädesplagg. Poängen med bön är kanske snarare att när vi ber och lägger en person eller en situation i Guds hand, så kan vi genom att vi får gå, inte i vår egen kraft utan i Guds kraft och under Guds ledning, åstadkomma saker som vi inte hade kunnat, som inte hade varit möjliga annars. Och när det gäller det här med bön och bönens kraft, vad den egentligen kan åstadkomma, så tycker jag att den brittiske biskopen William Temple, som föddes i slutet på 1800-talet, skrev någonting ganska intressant. Att oavsett om vad man tänker om bön och hur den fungerar eller inte, så hade han lagt märke till ett mönster. Nämligen att när han bad för någonting så tenderade märkliga sammanträffanden att ske. Och så när han slutade be, då slutade de här sammanträffandena eller tillfälligheterna att inträffa. Att saker och ting händer när vi ber, det är ju naturligtvis ingen slump. Det visste William Temple och det vet ju vi som är här idag. Det är helt enkelt så som Gud verkar. Och det vet också Paulus. Och han vet också att bön som bes av oerfarna unga kristna är lika kraftfull, lika giltig som en bön bedd av en liksom erfaren apostel. Och därför är församlingen i Efesos, deras förbön för Paulus är minst lika viktig som hans förbön för dem i början av brevet. Och jag tycker att det säger så mycket om Paulus och vem han var och vad det innebär att vara kristen. Att han av alla människor, liksom, den store ledaren, den största tillsammans med Petrus, faktiskt ber andra människor om deras förbön. Vi klarar oss inte själva, inte ens Paulus. Vi är beroende av Gud och av andra människor och av deras förbön. Och så får vi rådet att be för oss själva. Absolut, det är ju det betyder att, tänker jag, att be i sin ande varje stund bland annat. Men också att inte vara för fin eller för duktig eller för stolt för att våga be andra människor om hjälp och om förbön. Och det är en sån där grej som jag liksom lite grann kan önska att vi som församling hade varit lite duktigare på. När vi stöter på ett problem eller en utmaning i våra liv. Att inte bära det själva. Eller på sin höjd nämna det för en annan människa. Även om det naturligtvis är mycket bättre att dela saker än att hålla dem för sig själv. Och ofta gör det ju faktiskt stor skillnad bara det här att man får prata av sig lite grann. Men jag skulle också önska att vi lite oftare blev duktigare på att liksom ta det där ytterligare steget och be någon annan människa att faktiskt be tillsammans med oss och för oss. Någonting händer när vanliga människor, vanliga kristna, ber för varandra och liksom bär varandras bördor. Jag tänker på min farmor. Hon fyllde 100 år i våras, så hon är en av mina stora förebilder. Både stilmässigt, jag har fått några av mina absolut snyggaste kläder från hennes garderob. Men hon är också en stor förebild när det gäller detta med bön. Så långt tillbaka jag kan minnas så avslutas alla mina besök hos henne eller alla våra telefonsamtal med att hon säger: och så glömmer vi inte varandra. Och när jag var lite yngre så fattade jag inte riktigt vad hon menade med det där. Jag liksom tänkte att hon kan inte, det är klart att jag inte glömmer bort min farmor. Jag tycker ju jättemycket om henne. Hon är ju liksom, hon är ju ändå min farmor. Klart att jag inte glömmer bort henne. Eller menade hon det som en pik? Att jag inte är här och hälsar på tillräckligt ofta? Eller att jag borde ringa oftare? Jag kommer så väl ihåg när poletten liksom trillade ner. Och så glömmer vi inte bort varandra, betyder ju. Och så kommer vi ihåg varandra när vi ber. Kanske är ni några här inne som ibland avslutar telefonsamtal på samma sätt. Men Paulus visste det här och min farmor, hon vet det. Och jag tror att vi här inne vet det också. Att bön gör skillnad. Förbön, att be för varandra. Det gör skillnad. Och kanske är det här att be för varandra, att be för vår omvärld, en av våra viktigaste kallelser som kristna. Tänker jag också att det är så lätt att bli hemmablind när det gäller det här. Men tänk vilken tillgång det är att få vara liksom i ständig kontakt, ständigt samtal med en Gud som är större och liksom mäktigare än vad vi själva är, som står på vår sida. Tänk vilket hopp för framtiden, men också vilken trygghet i nuet att veta att jag har Gud med mig oavsett vad jag står i. En av de sakerna som präglar den yngre generationen idag och som tillhör det som ibland kallas för generationkris och som vi pratade en del om på förra helgen på våran möteshelg. Den där generationen vars uppväxt har präglats av pandemin, kriget i Europa, ekonomisk lågkonjunktur, klimatkris. Det är just hopplöshet. Jag vet att jag ibland pratar lite skämtsamt om min klimatångest, men den finns ju där. Den är ju liksom någonting som är för mig väldigt mycket på riktigt. Kanske inte främst för min egen skull, men verkligen för mina barns skull. Hur ska deras framtid se ut? Vad är det för värld som de kommer att växa upp i? Och ibland generationerna som är yngre än mig så är de här tendenserna ännu mer påtagliga och ännu mer utpräglade. Och mitt i allt detta så får vi bära liksom hoppet med oss. Vi får tala till, ropa till, viska till och anförtro oss åt den Gud som har skapat hela världen och som håller oss i sin hand. När vi inte har några ord som passar, knappt ord att ens tänka, så finns han där. När världen upplevs som mörk, så är han vårt ljus i mörkret. Och så kan vi komma, vi kan gå ut i en värld som ibland upplevs som hopplös. Bärandes på hoppet, bärandes han som är världens ljus. Men det är också när livet är upplevs som mörkt som vi mer än annars liksom behöver andra människor runt omkring oss att samtala med, men kanske framförallt att be tillsammans med. Och i den här gudstjänsten, när jag och Karin satt och planerade den, så sa vi att vi ville låta bönen få ta lite extra stor plats på lite olika sätt. När jag om en liten stund sätter mig ner igen, så tänker jag att vi ska ta en stund där vi får be för varandra. Vi kommer inte ha någon musik, utan vi kommer vara i tystnad tillsammans. Och så skulle jag vilja att ni liksom tittade er om lite grann i bänkarna och liksom kollade lite grann vilka som sitter jämte er. Vi kan kolla lite bakom också, så vi inte missar någon eller ut mot kanterna. Och så ber vi helt enkelt. Man kanske hamnar jämte någon eller framför någon eller så, som man inte alls känner. Man har ingen aning om vad som pågår i deras liv. Eller så känner man varandra ganska väl. Och jag tänker att det spelar ingen roll om du känner personen jätteväl eller inte alls. Gud vill vara med och leda dig i din bön. Men det är så, tänker jag, som vi avslutar den här predikan. Att vi får be för varandra. Att vi får tillbringa tid och göra det. Vara det för varandra, som Paulus säger i det här brevet. Att han behövde församlingen i Efesos för, nämligen att be för varandra. Så vi gör så. Jag är tyst och sen är det tyst en stund. Så vi får be för varandra.